var det måndag igen.
Och en konkret vecka, Peter.
Är det?
Det är måndag, det är tisdag, det är... onsdag och så vidare. Det är konkret.
Vi ska jobba. Ja. Det ska vi göra.
Så är det. 7-4.
Ja, kvinnbra. Vi är ju fortfarande uppe på den Norrlandsturné, vår Norrlandsresa. Ja. Den har varit trevlig, Bill, eller?
Ja, jag älskar det. Jag, alltså, miljöerna, ja, lugnet, människorna, alla vi möter är trevliga och det är fina miljöer. Vi åkte spark på Luleälv, är det va? Mm.
Luleälv, det är inte Lulesjö.
Ja, ja, men, Lulesjö.
Nej, älven är det.
Ja, ja, det är älv, ja.
Det är bara det. Det var skithäftigt. Det var första gången jag åkte spark. Så.
Något jag en fartkänsla.
Ja, det var lite häftigt.
Mm. Ja, men det var det. Jag skulle vilja ha men jag skulle vilja ha en sån riktig proffsspark. Finns det proffssparkar?
Du borde ta Kurt i handen och åka hem till han, så kan ni ta slalomskidorna och kajta.
Åh, oh, ja, ja.
Då kör man med slalomskidor.
Jag kör med Telemark. Så har jag en kite på 8 kvadrat och in på 13,7 tror jag den är. Oj. När det blåser lite mindre. Så åker man i den riktning man vill faktiskt. Om det blåser mindre än 8 sekundmeter. Annars då åker man
till Finland.
Ja. Ja. Det är en fartkänsla.
Vi har ju, som ni hör, så har vi gäster i podden igen. Alltså, ja. Vi gillar ju gäster i podden. Men vi har A-Tech med oss. Mm. Och för er som inte känner till A-Tech så är det en del av Vinci-koncernen. Och ni som inte känner till Vinci-koncernen så är det ett franskt bolag. Och det vet jag och Billy, för att vi har, båda våra föräldrar har jobbat på Emil Lundgren. Och Emil Lundgren har...
är första bolaget som Vinci köpte i Sverige.
I Sverige. Ja, det är, ja, det är till och med det. Ja. Okay,
jag tror att det började vara en 25 år sedan.
Mm. Ja, jäklar.
Men det är kul att vi har med oss lite utav de rikstäckande installatörerna.
Men jag visste inte vilka A-Tech var heller, men när vi pratade med Andreas på Ahlsell så sa han att ja, de är störst här i norr. Det är de som har flest elektriker och projekt igång, kanske?
Ja, det kan hända.
Men nu bjuder vi in dem, Peter.
Ja, vilka är ni? Vilka är ni?
Kurt Johansson heter jag, regionschef för Norrbotten då. Vi är 184 anställda i Norrbotten på 6 enheter i dagsläget. Från Luleå till Kiruna, Pajala, Gällivare.
Men är du storhövdingen?
Ja.
Kapten chef.
Ja, kapten chef. Ja, så är det.
Ja, en del säger det. Ja.
Fan, vi är för tyst på han.
Ja. Ja, ja, kul.
Men vid din sida, vapendragare eller?
Jajamensan, Emil Ylletynen heter jag. Jobbar som enhetschef då på en av de här enheterna i Norrbotten. Och det är ju Service Luleå. Mm. Så vi är runt 40-45 personer i enheten då. Och pysslar bara med service. Mindre projekt.
Ja. Och i bara i närregionen, alltså Luleå. Åker ni till Boden, upp till Kiruna? Eller liksom?
Vi har lite... Om vi har en kund till exempel som har jobb i Boden. Eller Piteå har vi lite jobb. Och Kalix, Haparanda. Så att, men kustremsan och Boden, Älvsbyn kan man säga. Framför allt.
Mm. Så dina servicemontörer bor lite spritt också, eller de är inte bara Luleå?
Det är flest Luleåbor, men vi har några i Piteå också och Kalix.
Ja.
Ja. Men jag vill ta den direkt då. Mm. Du är ju hockeydomare i SHL.
Det stämmer bra det.
Ja. Och jag har rekordet i antal utvisningar i min moderförening. I antalet utvisningar, vet du faserna som jag har i antal... men jag hade en säsong och då hade jag 10 minuter. Det här var ju 2005 eller någonting. Ja. Kan det ha varit 2004? Och då delar man ju 10 minuter för snack, protest, tacklingar i ryggen. Vad var det mer? Det var ju liksom... Ja, du fick 10 minuter. Då fick du din andra tia på en match. Då fick du gå in och välja mellan rött och blått och handduken hänger på kroken.
Det var det enda som en linjedomare fick utvisa också.
Ja, det kan man.
Misconduct. Ja.
Men det är ett tag sedan nu.
Ja, ja, det är ju det. Det är ju det.
Men jag ledde också samma liga när jag spelade hockey. Så att våran tränare skickade mig och en annan kille på utbildning. Ja. Så att, och då var vi tvungna att börja döma liksom knattar på halvplan. Vi tyckte det var svinkul.
Ja.
Och där, vi fick ju 80 spänn och en varm korv och dricka efter. Ja. Så att, ja, men man fastnade för det där. Och,
men vet du vad det jobbiga var för mig? Jag bara avbryter lite här. Det var ju att Billy är ju min kusin. Men hans brorsa som är lika hemma som mig, han valde att bli domare medan jag fortsatte spela. Han blev huvuddomare. Så han dömde ju mig i många av de här matcherna.
Aj då.
Men jag har varit linjedomare i 5 år.
Ja,
ja, så jag har också gjort min beskärda del. Jag älskar hockey. Jag var inte så bra på liksom klubbgrejen och allting så där. Men jag älskade att vara med och se hockey framförallt. Då var domare och linjedomare svinkul alltså. Och vara i det. Älskade det verkligen.
Ja. Men är du heltidsanställd om du hade velat?
Jag är heltidsanställd på A-Tech.
Ja, precis. Ja,
så det här är lite extra knäck.
Det är vad vi hoppas i alla fall. Ja. Jag är lite osäker ibland. Ja, men,
lite nyfiken bara.
Skulle du kunna leva på...
Nej, inte. Jag jobbar ju då som linjedomare. Ja. Så att vi jobbar ju mera regionalt. Jag har mycket av mina matcher som jag dömer. De är i Luleå och Skellefteå och någon gång i Övik. Och så tar vi... Ja, men det blir ett antal resor ner till södra Sverige. Lite för miljöombyte och prova döma med andra kollegor för att då likrikta oss. Så att vi jobbar ungefär likadant. Och, men mestadels här uppe. Vi har en bra ledning också som är lyhörda och säger att ja, men vi kan inte ha linjedomare som vi kan skicka kors och tvärs, för det går inte att leva på det och alla har olika förutsättningar,
har respekt,
med jobb och familj och så att man pratar med individen och en del reser mer och en del reser mindre. Jag har ju barn då och sambo
och
heltidsjobb så att då vill man vara lokalt så mycket som det går.
Men nu får du får betalt per match.
Exakt.
Ja. Och en huvuddomare får...
Alla huvuddomare utom en är heltidsanställd i dagsläget.
Ja.
Och nästa år kommer nog alla vara heltidsanställda.
Ja. Men hur, du lägger ju ner ganska mycket så du borde ju få en skälig peng för varje gång
absolut.
Du dömer.
Ja, absolut. Men det är jäkligt mycket tid du lägger ner. Mm. Hade jag dragit kabel den tiden jag lägger ner på hockeyn så hade jag nog fått mer pengar på kabeldragning.
Ja, okay.
Ja. Så att, ja, men det är ett kul intresse.
Det är ett roligt intresse. Du har närheten till sporten, det är adrenalinet och det är allt det där. Så att det är superroligt.
Hur gammal är du?
35.
Du är yngre än mig alltså?
Fyller 36, 11 mars.
Mm,
som ni vet.
Men då ljuger du förut, Kurre, när du sa att ni var lika gamla.
Nej, men jag fyller 38. Jag är lite äldre. Jag fyller 10 mars.
Okay.
Men,
han trodde vi var lika gamla tills han träffade min mamma.
Ja, det visar sig att Emils morsa och jag är lika gamla. Jag är född 68, så jag är lite äldre. Och det märks ibland också, faktiskt.
Och att han är lite trögare.
Om ni tränar ihop. Det räcker att vi tar en promenad. På vägen hit så tyckte han att jag var anfodd. Och det stämmer faktiskt.
Kan du inte berätta, Kurt, vad de sa på hälsoundersökningen?
Det är klart jag kan berätta om du vill. Jag blir ju glad av det. Ja, vi hade hälsoundersökning här innan jul. Och jag är ju en av de äldre på företaget, höll jag på att säga. Det är mycket mellan 20 och 35 år av installatörerna. Sköterskan som undersökte mig, hon visste nog att det var jag som bestämde vem som ska göra hälsokontrollen. Så hon tyckte ju om mig redan från början. För hon förstod att det är jag som pynta. Så hon sa när det var klart att vet du vad, Kurt, 2 kilo ner och du är helt perfekt. Och det har ingen sagt innan. Det är jätteroligt.
2 kilo ner och du är perfekt.
Alltså så nära perfekt har jag aldrig varit.
Är du en 8 på en 10-gradig skala då?
Enligt henne, absolut. Ja, ja. Och Emil, han vart ju avundsjuk direkt. Ja. Den där kommentaren har han aldrig fått.
Vad fick du för...
Det var ingen som sa något till mig. Det var bara
man nämnde inte igen. Perfekt när man träffar Emil.
Nej.
En i mängden.
Ja.
Men hur är det att döma? Nej, nu är ju grabbarna som spelar mellan 20 och 30.
Ja.
Är det det är några som är äldre än 30 och kanske lika gamla som dig själv, eller?
Ja, absolut. Vi har ju allt från 45-50 ner till 25 i ålder på hockeydomarna.
Ja, men de som spelar, tänkte jag.
Ja, de som spelar. Ja, de är väl allt mellan... Ja, du har ju 17-åringar upp till...
35,
ja,
typ, eller?
Närmare 40 också.
Ja, det är nog någon som är där, ja. Men fan vad gött att slippa Pelledin och Kåberg och...
Ja, fast de är ju ganska charmiga också. Det händer ju mycket och det blir mycket intressanta matcher. Men det är klart att rollspelarna har ju försvunnit mer senare år.
Det är ju kul nu när ni har mickar också. Man får höra snacket. Ja. Alltså jävlar vad ni pratar med...
Ja, men det blir mycket tugg och mycket förebyggande.
Ja, ja.
Men är inte det här elektrikerpodden?
Jo, det är sant.
Jag skulle vilja att vi gick in på din finska, när du dömer de finska lagen. Det tycker jag är roligt, men det kan vi ta en annan gång.
Ja, vi får köra en sån domarpodd.
IBS-ETP.
Sören Persson, Daniel Eriksson. Det är min gamla målvakt i mitt lag. Han är från Grästorp.
Just det, ja.
Ja, nej, men vi har mycket känningar där. Det är därför. Förlåt, Kurre.
Ingen fara. Ingen fara.
Sören är ju en god, mycket god vän till mig. Så, nej, han har ju lagt ner för något år sedan nu. Jag var med på hans sista match där. Men, ja, det är tråkigt, men livet är ju så där. Hockeyn kommer inte vara för alltid för mig heller. Så.
Det är inte som
han har barn som tar över nu engagemanget också.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Leo och...
Han är ju, för våra lyssnare som är hockeyintresserade, så är han ju i samma förening som Rasmus Dahlins ursprung, Lidköping.
Moderklubb.
Ja. HCL. Ja, skitsamma. Det här är ju Elektrikerpodden.
Ja, precis.
Men en grej som vi måste ta upp i det här avsnittet här, det är ju alla de häftiga projekt som faktiskt pågår. Vi ska inte gå igenom alla, utan vi ska fokusera lite grann på det som händer lite här i Luleå. För ni berättade förut att ni har ju service, entreprenad och special project som era avdelningar som ni har kategoriserat upp det i. Special project låter ju jävligt spännande just här uppe.
Det är ju en egen avdelning som fokuserar på större projekt, tidiga skeden, med på från förstudie till att det kickar igång till riktiga installationer. Och det är ju så det har sett ut på Northvolt till exempel. Det har ju börjat med en förstudie som man egentligen har hjälpt till med ta fram idéer och lite grann liknande det som pågår i H2 Green Steel i Boden idag. Så att det är ju en egen avdelning där vi givetvis hjälper till lokalt om vi kan, men som exempel Skellefteå har vi, jag tror, 2 eller 3 elektriker från Norrbotten idag av 280 gubbar och tjejer. Så att vi fokuserar ju Emils avdelning på service. Vi skiljer ganska hårt på service och entreprenad eller industri. För en serviceelektriker ska ju vara 88% social kompetens, se bra ut, vara hyfsat ren och lyssna på kunden. En industrielektriker behöver ha lite andra kompetenser och det går ändå bra. Man behöver kanske inte vara den sociala
styrka. Ja, komma till samma ställe.
Man ska inte vara rädd för att skita ner sig, svettas lite hårdare kanske och så vidare. Så det skiljer ju i personlighet.
Har du träffat Harald eller? Harald Mix?
Nej.
Men var ni med i Northvolt-projektet i det tidiga skedet då?
Inte vi, utan det är Special Project som håller i det och som har huvudsakligen manna upp det också. Sen så fyller vi på med folk både från Umeå och från Luleå och från orterna runt omkring. Men risken med att fylla på ett sånt projekt med lokala aktörer, det är ju att vi tappar vår egen hemmamarknad.
Ja, precis.
När det projektet är klart, då har våra beställare hittat andra partners.
Ja, precis.
Men det är ATEC som har Northvolt som var med i förstudien där.
Ja, det är så.
Ja.
Hur ser det uppdelat, alltså er ATEC-avdelning här på de 140?
180 är vi. Den är ju fördelad. Här i Luleå är vi faktiskt 2 industrienheter. En som fokuserar mot gruvindustri och järn och gruva kan man säga. Och en som jobbar mer mot sågverk, pappersbruk och så vidare. Och så Emils då som jobbar mot service.
Ja. Och är det för att det är så specifika kompetenser?
Ja,
också?
Dels kompetenser men också att behålla kommunikationen med kunden. Det finns ju några saker som jag tycker är viktiga och det är ju förstå kunden, lyssna på kunden. Om vi spretar och ska vara med på allt som rör sig, då tappar man ju det där fokuset. Så att rätt person mot rätt kund, det tror vi mycket på. Och hos oss så säger vi att en enhet ska inte bli större än 70 pers eller 70 mille i omsättning. Då delar vi den i 2.
Okay. Mm.
Allt som blir för stort, då tappar man kontrollen både på egna personalen och i värsta fall på kunden.
Ja, men och relationer.
Och relationer överhuvudtaget. Om Emil inte vet vad hans personals hundar heter och frun, och om de är skilda eller gifta och så vidare, då ska han nog inte vara chef för gruppen. Då måste man dela av någon som är mer lyhörd. Så att det är ju en balansgång. Vi, till skillnad från en del större bolag, så ser vi till att vi ska ha små aktiva enheter med
stor beslutsförmåga i enheten. Så inom hela Vinci pratar man mycket om öppenhet, om lyhördhet, transparens. Vi ska kunna lita på vår personal, förstå våra kunder och få alla att gå till jobbet glada och hyfsat lyckliga. Och det är ju, det upplever jag är vår styrka. Kultur generellt.
Ja, att du är inne på det.
Bolagskultur som attrahera gör att vi kan behålla och utveckla personalen. Det är det absolut viktigaste.
Du ska få bli lite konkret. Vad är det vi började? Vad gör ni? Hur går ni från pappersprodukt och policies till...
Ja, men bygger kultur.
Och bygger kultur. Du som är chefen här på
stället. Ja, men vi har som exempel, när vi, innan vi köpte Eltrion som Emil var en tidigare ägare på, så när jag började på Atec för 7 år sedan, då var det 34 på anställningslistan i Luleå. Idag är vi 114. Och när det står en ny kille eller tjej vid kaffemaskin varje dag är det viktigt att de som har suttit i fikarummet i 14 år går fram och hälsar på den personen, presenterar sig, bjuder in. Det där är inte så enkelt. När det kommer en sån som heter Kurt Johansson som bara anställer och kunderna vill ha mer folk och man anställer i rasande tempo. Så jag tog hjälp av en psykolog faktiskt för 5 år sedan som hjälpte till med, vi kallade det programförklaring, där vi tog fram en spelregler vad gäller på Atec i Luleå, vad gäller på Atec i Norrbotten. Alla medarbetare fick vara med och göra förväntningar på chefer, förväntningar på kollegor.
Ledarnas
förväntningar på
medarbetare.
Mycket kommunikationsövningar där man får tänka till på hur vill jag bli behandlad? Hur vill jag att chefen behandlar mig? Och det här är ju någonting som när vi gjorde det fanns det en rädsla att det här är ju ännu en pappersprodukt som hamnar i en perm och sen så har vi glömt det och så kör vi på och skiter själv och skit i andra. Men varje möte som jag håller i, där tar jag upp det här med förväntningar på varann. Hur var dagens möte? Har alla kommit till tals? Det är ett sätt att bygga en öppen kultur och någonting man faktiskt måste jobba med 5 dagar i veckan åtminstone.
Så du
en annan sak som är jätteviktig. I Atec har vi några ledord som är hjärta, hjärna och tillsammans. Och jag brukar säga hjärta, hjärna och tillsammans. Det är snygga ord. Mm. Men man måste prata om dem och förklara dem dagligen. Repetera för sig själv. När vi pratar om hjärta så är det ju mycket skyddskläder, skyddsglasögon, varsel, hjälm och så vidare. Mm. Men sista 5 åren för mig i alla fall så handlade det rätt mycket om att visa att man bryr sig om varann. Fråga hur mår du? Vi har som övriga samhället en stress. Många är jagade av olika saker. Man ska vara perfekt förälder. Man ska vara fotbollspappa eller hockeypappa. Man ska vara en bra partner och dessutom ska man vara en bra chef eller kollega. Mm. Och det här gör ju att bry sig om varann, skapa en otrolig styrka om vi gör det på ett ärligt och uppriktigt sätt. Så det är någonting som vi försöker jobba med. När vi pratar om hjärna så kan man tro att på Atec försöker vi anställa de smartaste hjärnorna. Så är det inte, utan när vi pratar om hjärna handlar det mer om att det handlar mer om att våga berätta vad som rör sig i hjärnan. Hur tänker du? Både när vi pratar om projekt, kunder. Och när vi pratar med kunder också, få kunden att öppna upp vad som rör sig i deras hjärna kan göra att vi kan bemöta deras utmaningar på ett helt annat sätt. Så hjärna, hjärta och tillsammans, det förstår alla vad det är. Vi måste jobba tillsammans och våga öppna upp. Både när det gäller vad vi tänker, känner och tycker. Otroligt viktigt. Så det är
men i det är ju otroligt viktigt att det här kommer ifrån ledningsgrupp.
Ja, men och det är ju där det är väldigt lätt att sätta
kommer också. Det då. Ja, vi sätter på men det måste ju komma ner därifrån.
Ja, men det viktiga är väl att vi får ut det från PowerPointen och att det är en del i våran vardag.
Mm. Ja.
Sen är det lättare sagt än gjort. Och den största utmaningen jag har haft, vi har ena förväntningarna från våra installatörer som är helt rimlig och mycket, mycket bra. Det är att våra ledare ska tänka på vad de smittar oss med.
Mm.
Sin stress eller sin... Jag är väl en av de personerna som har suttit i ett möte och plockat fram mobilen och telefonen har varit viktigare än dem i mötet. Mm. Det är strängt förbjudet idag och jag får verkligen tänka till.
Mm.
Min stress ska inte gå ut över Emil eller övriga i gruppen.
Mm.
Jätteviktigt.
Mm. Och då blir det en, alltså då känner Emil lite ansvar att göra detsamma såklart också.
Absolut.
Det är ju det som är kulturbyggande.
Så, jag har sagt, vi ska, som chef ska du inte gå på jobbet om du inte är harmonisk. Då är det bättre att du stannar hemma. Vi kan ju förstöra en hel dag för en hel grupp om vi kommer på jobbet och är jag och skriker.
Ja, verkligen.
Ja, men om jag går från kaffemaskinen stressad som fan till ett möte och så kanske det står en elektriker utanför mitt kontor och vill berätta någonting jätteviktigt och jag liksom tar den, jaha, var snabbt. Man måste liksom tänka till där hur man smittar andra och hur man bemöter andra.
Ja. För han kommer ju ta vidare kanske till sin kollega som han jobbar med eller kunden han ska ut till eller så här, verkligen.
Familjen han kommer hem till.
Ja.
Ja, men jätteviktigt att vi, jag skulle säga att vi bryr oss om varann, lyssnar på varann och det är väl den största utmaningen hos de cheferna jag har haft i alla fall och hos mig också, att nyttja öronen mer än munnen.
Ser du kulturförändringen?
Absolut. Jag upplever att vi har växt jättemycket i Norrbotten och vi fortsätter växa och vi har en plan att fortsätta växa. Så vi är väldigt mån om att de chefer vi attraherar ska tycka om våran kultur och vilja växa in i den. Vi ska ha ödmjuka, lyssnande chefer och vi ska ha grupper som kommunicerar och är öppen med varann och törs berätta hur man känner, tycker, och då kommer det fram jättemycket förbättringar. Så att vi jobbar ju med att utveckla, konstant utveckla arbetsmiljön såklart.
Ja. Men Emil, när du har dina, alltså de här liksom ledorden som du har med dig då, som ledare och sånt, känner du att det också förs vidare och anammas av ditt gäng? Och det är liksom, för jag tänker ju, en elektriker så jag vill bara skruva eller att man har andra tankar och sånt som går igenom innan man har satt en sån här kultur.
Alltså, och speciellt om man är ung också, om man inte har sett den här äldre gardet. Du måste ju ta ansvar för det här nu, Kurre, och liksom göra förändringen ifrån det äldre till det här nya då, där kulturen faktiskt man ser vilken betydelse det har, vilka verktyg man kan ha för förändringen.
Nej, men vi jobbar jättemycket med det både på allt ifrån veckomöten till arbetsplatsträffar och vi har ju 2 gånger per år gör vi de här medarbetarundersökningen eller medarbetarmätningen och där kommer det fram svart på vitt hur vilken riktning går vi åt och den går ju så här i vågor. Och har vi liksom en dålig trend, ja men vi måste samlas, vi måste prata, vad är det som vi, vad behöver vi göra tillsammans för att vi ska ha en bättre trivsel? Och då pratar vi inte om att vi ska ha de senaste borrmaskinerna eller bättre kläder, utan det är de här mjuka värdena som ja men spelregler, hur den här kunden, stressen och så vidare.
Man blir inte uthängd om man inte har sagt hej till den här killen i kaffe.
Nej,
kaffemaskinen.
Nej.
Eller, det kan ju vara lite negativt kulturbyggande det också, att det kommer ett sånt att man känner sig lite dålig om man inte är
Nej, men man ska aldrig känna sig dålig. Hos oss säger vi att det är absolut tillåtet att misslyckas till och med. Vi har alla misslyckats. De som säger något annat, de ljuger. Det som inte är tillåtet är att bjuda på sina misslyckanden för att lära andra eller hjälpa andra och slippa kliva i samma fälla så att säga. Det gäller ju framförallt när vi pratar om våran säkerhetskultur att upp på bordet med varje strömgenomgång. Strömgenomgångar är ju en lek med döden faktiskt. Och att gena i kurven och riskera att få ström i kroppen, det är ju någonting som händer och vi vill att det absolut inte ska hända. Att kunna prata om de här sakerna är superviktigt för att komma runt problematiken. Det gäller både stora och små risker som vi tar. Så det är ju återigen det här med hjärna. Vad rör sig i hjärnan? Törs vi prata om utmaningar vi har? Allting från dåliga däck på bilen till fel instrument för att kunna mäta och jobba säkert. Det här är någonting som Emil lyfter på varenda veckomöten. Säkerhet, varje möte börjar med säkerhet. Och vi måste kunna vara öppna med varann och jobba med en förbättring.
Ja, det är prioriterat. Och sen, vi jobbar ju mycket med riskobservationer. Och i dagens läge med alla appar och kameror i telefoner så är det ju... Det tar ju 2 minuter att skicka in en riskobservation. För vi ser ju att när antalet riskobservationer ökar, då minskar antalet olyckor.
Ja, just det.
Så att då, hur kan vi få in fler riskobservationer och få liksom det här säkerhetstänket i våran kultur, med säkerhetskultur, att tänka på, ska vi upp på steget?
Det vet jag, när jag jobbade på Imelund i några somrar där och sånt, och så hade vi projekt, och då började vi alltid varje nytt projekt, eller om vi gick på service, då hade vi ett blädderblock med alla checklister på. Det var ju, det här är ju för 15 år sedan.
Vi har bytt ut det där blädderblocket mot en app.
Ja, precis. Men och jag vet att den kulturen, den har inte jag sett på många andra ställen. Vi har ju våra checklister i egenkontrollsprogrammet som vi slänger oss ofta med, att det är det vi håller säkert, inte sånt. Men jag är ju helt och hållet med på det. Det är ju kulturen säkerheten sitter i. Inte egenkontrollsprogrammet, hur det är uppbyggt. För det kan vara hur bra checklister som helst, men används det inte,
och anammas det inte,
och förstår man inte vad varje punkt står för, då är det ju skitsamma med världens bästa blädderblock eller app. Eller...
Sen är ju utmaningen alltid att få en kultur, en idé, oavsett om det gäller säkerhetstänk eller all förändring, att få ut den i organisationen, att få alla att tänka på säkerhet alltid, det är ju en utmaning såklart.
Ja, men du sa ju det här med likriktar grejen med åka och köra med andra domare.
Ja.
Alltså, och likrikta sig.
Och där har jag ett bra exempel. Vi har ju en lokal skyddskommitté i Norrbotten där vart vi har representanter från tjänstemannasidan, chefer, montörer, skyddsombud. Och vi träffas från Kiruna, Gällivare, Pajala, Kalix, Luleå. Från alla enheter har vi representanter. Och vi träffas ett antal gånger per år och pratar säkerhet.
Det är en likriktad
möjlighet. Ja. Och det är superbra. Vi får ju inputs från andra enheter som vi aldrig hade hört talas om annars.
Ja. Men jag tänker också, det här är ju lätt när man har ett stort bolag och mycket pengar i koncernen att jobba för sånt här. Men är man ett litet och nystartat bolag, så kanske man inte har så... Måndagsmötena behöver ske utanför arbetstid för att vi ska ha råd, och vi kan inte köpa in det här mätinstrumentet för 40 000 för det jobbet, för att då kommer vi... Ja, ni vet, hela den grejen också. Är det något som ni har reflekterat över?
Ja, men jag tror ju att i förlängningen så varje olycka, varje incident som medför frånvaro, den kostar bra mycket mer än varje veckomöte som man kan införa. Och det är klart, en del kommer till jobbet och tycker vi är här för att jobba, ska vi sitta och ha möten och information jämt, men jag tror man kan aldrig värdera, vad är ett liv värt, tycker du?
Ja,
det kan man ju fundera.
Ja, men ett instrument
för 40 000. Det beror ju på lite var han kommer ifrån. Nej, jag skojar bara.
Ja, men om du köper ett instrument för 40 000 eller en strömgenomgång på en av dina anställda, då är det ju ganska billigt med ett instrument.
Ja, men så är det verkligen. Och det är, vi försöker pusha för det jättemycket. Men vi har... Ni jobbar jättebra med detta.
Det är lite farligt det där att säga, vi jobbar jättebra med det här, och så lutar vi oss tillbaka. När vi ser hur en säkerhetskultur trappar sig ut för att vi ska vara topp. Ja. Vi är inte topp. Vi är bra och vi har höga ambitioner. Vi har en bra bit kvar att få alla att verkligen engagera sig där. Det är klart, jag brinner för det här, för det värsta som kan hända det är att sitta med Aftonbladet och bli intervjuad efter en dödsolycka. Det är värsta dagen på mitt jobb. Den vill jag absolut slippa. Men det är viktigt att våra montörer känner samma sak. De vill inte vara ledig för att springa på en begravning, det kan jag lova. Och vi måste prata om det här för att man måste sätta det i perspektiv.
Ja.
Det är fett ovärt att vara ledig en fredag för en begravning om en kompis olyckas. Det vill jag inte ens tänka på.
Nej.
Det här är viktigt att vi har med.
Och det har det ju inte, historiskt har det väl inte varit det på det här planet, på det här sättet att man jobbar med det så, utan det finns ju mer än pappersprodukt. Och det finns ett egen kontrollprogram.
Ja, det är där.
Kulturen och är papper det och
så tror jag.
Ja, men det är viktigt att man inte jobbar med en sak bara för att känna att man som ledare eller chef eller bolag ska ha ryggen fri. Nej. Man måste göra det för att man bryr sig om. Det tycker jag är det viktiga. Och bryr man sig inte om, då ska man inte jobba med folk.
Dick, reklam.
Åh, Jonas Brännström! Alltid trevligt att prata med experter i podden. Och varför inte ta in en god gubbe som är expert från Nexans då?
Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
Ja, verkligen. Hur ligger landet i Grimsås?
Det är fullt upp. Idag är det lite grått och tråkigt ute, men vi hoppas att våren är på väg.
Ja, det är tur att ni kommer med ljusa... Vad ska man säga? Ni är en ljus framtid för oss här.
Ja, precis.
För det vi ska prata om idag, det är någonting nytt och någonting som gör det mer hållbart och lättare att arbeta smart. Det jag pratar om är lasermärkta parter.
Ja, precis. Vi har nu då investerat i laserskrivare. Så att nu ska vi börja märka våra parter på styrkabel med laser.
Ja. Vad var problemet innan, tänker man ju?
Problemet innan var väl att man hade bläckstrålemärkning. Och bläckstrålemärkning är ju inte beständig, alltså den kan ju gnuggas bort. Det kan ju hända kanske när du skalar kabeln att den försvinner. Så att ni som är på industrin kanske har svurit över att det har saknats märkning på någon part. Men med den här nya lasertekniken då så blir det bränns in mer på parten då så att den blir beständig. Det går inte skrubba bort eller gnuggas bort.
Just det, för det, ni präglar ju även era kablar.
Ja.
Och det är en annan teknik, då trycker man in det nästan.
Ja, det kan man säga att man nästan stansar in det då, men nu så använder man en laserteknik på parterna då.
Just det, och det är för att de är så små parterna så det går inte.
Ja, och sen vill man ju inte ta så mycket på ytan kanske, utan bara det ska vara väldigt tunt.
Ja.
Så i samband med det nu då så byter vi till svart färg på isoleringen ifrån vit. Och sen så blir det en vit märkning som kontrast mot det svarta då.
Perfekt. Så det är ju egentligen kontraster i livet.
Ja, det blir ju på styrkabel då, alltså på FQAR, EQLR, EQFR, de typerna av kablar då. Så det är ju väldigt vanligt inom industrin då.
Så Nexans lista 01, styrkabel mångledare, FQAR PG eller FQAR, EQLR, EQQR, alla kommer vi kunna köpa med ett gött samvete. Dessutom att det är bra framtagna kablar och att märkningen kommer sitta kvar.
Stämmer precis. Och det förde vi in nu vid julas. Så att det är, köper ni en kabel som är producerad efter årsskiftet så kommer den ha lasermärkta parter.
Ja, det är ju underbart. Men du, det var en liten fågel som viskade att det är inte den enda ljusglimten som händer i Nexans lilla tomteverkstad.
Nej, precis. Inom kort så kommer vi även med en till nyhet och att vi kommer komma med en kabel till downlights. En FQQ Easy LED, alltså en tvåledare, 2x1,5. Superenkel att skala, enkel att installera. Flamskyddad, halogenfri.
Dessutom, va?
Dessutom, precis.
Det kan inte bli bättre. Men någonting som man tänker på då med en gång, det är ju det här. Ja, gött att det är en tvåledare, man kan spika den då om man skulle vilja gå sätta ett donut någon annanstans, va? Utan
ja,
taket.
Precis. Så det är ju en kabel som är framtagen som är godkänd för fast montage också.
Oh, det gillar man ju. Så du kan dra den i slang, du kan spika upp den på väggen, du kan sätta den i list och så vidare.
Jajamän, så den är platt då, så den passar i de här anslutningarna för downlights. Så ja, kanonbra.
Ja, vad gött. Någonting som jag tänker på när man installerar de här, det är ju väldigt vanligt att du köper downlights med ett drivdon, ett fast drivdon till idag. Och då är det ju ofta snabbanslutningar.
Mm.
Och då är det ju väldigt jobbigt att ha mångledare, eller MK, alltså det är mycket, många kardeler.
Ja, vi valde en F-lina på detta då, alltså en klass 2, så att den går bara skjuta in. Så det är jätteenkelt, smidigt. Det är jättebra.
Man gillar ju det. Man gillar ju när man har tänkt efter förr. Eller vad nu säger. Det är kul.
Ja. Ja, men jättekul. Och så kommer den komma i Cable Guy. Alltså den serviceförpackningen. Sen kommer vi även på sikt lägga det i fördraget då. Så den kommer i våran N-line.
Ja, men sluta.
Ja. Ja, tänk så bra.
Du, Jonas. Nexans slutar aldrig att förvåna och när man trodde att en kabel var klar, då kom det fasen en till.
Ja. Ja,
det är härligt att höra att ni inte sover.
Ja, härligt. Det är kul med lite nyheter.
Verkligen. Ja, kul. Ut och skruva, ut och sätta upp kabel och skicka till Nexan om ni har några önskemål eller vad ni tycker om kabeln.
Det låter jättebra. Ja. Ha det gott.
Tack så jättemycket, Jonas.
Ha det gott.
Hej.
Hej.
Ni har en stor utmaning här uppe. Ni ska hinna med och göra allting det som vi där nere i
Sörlänningar,
det vi sitter och tittar på och läser i tidningarna om. Det ska ni hinna med här uppe. Och ni har en stor utmaning att bli fler.
Mm.
Ni behöver fler utbildade elektriker och fler som utbildar sig till elektriker och kommer hit upp. Hur jobbar ni med det?
Men fokus är ju att behålla och utveckla de vi har. Sen finns det norrbottningar och västerbottningar, finns ett begränsat antal såklart. Men att skapa en attraktionskraft i bolaget, det tror jag är viktigt. Och där är ju kulturen en av de starka verktygen. Men sen jobbar vi också med att utveckla, utbilda ledande montörer, projektledare. Kan man tänka sig att prata engelska för en grupp? Ja, det är ett plus såklart. Vi har, om vi tar Northvolt som exempel, där är ju rätt mycket nationaliteter med alla utmaningar det innebär. Och det bygger ju på en vilja att utvecklas på ett personligt plan och prata engelska som kanske ledande montör eller projektledare. Och vi får in duktiga utländska aktörer som förstår vad svensk standard innebär.
Mm.
Det är ju enda vägen att klara av de stora projekten.
Mm.
Men för oss och för Emils service och för många av våra enheter, där är ju våran lokala kund som vi har jobbat med i 15 år det absolut viktigaste. Sen så finns det ju möjligheter med att bidra och hjälpa till i de stora H2 och de stora projekten som nu kommer. Men våra viktigaste kunder, de har vi jobbat mot i många år och de ska vi fortsätta
men
jobba mot.
Hur ska man hitta dem då som, för att utveckla din avdelning?
På vår enhet, vi har nästan konstant en praktikant som är hos oss. Alltså, de kommer och det kommer en ny och ibland är de två. Men
ni bygger stabilt underifrån.
Ja, och där är det ju superviktigt för oss, för vi alla vid det här bordet har ju varit praktikanter en gång. Mm. Och det är inget roligt att vara, känna sig ovälkommen, ingen vill vara med mig. Och så där har ju vi, och framförallt elektrikerna, ett ansvar. Mm. Vi behöver fler elektriker. Mm. Hur kan vi hjälpa?
Vi jobbar rätt aktivt med skolorna också, både gymnasie- och vuxenutbildningar som är i länet. Så vi försöker ju att attrahera i ett tidigt skede, få ut dem på praktik, lära känna dem, de lär känna oss, förstå vad hjärta, hjärna och tillsammans betyder.
Mm.
Vad är det vi pratar om? Och att få in dem i våran kultur innan de går ut skolan helst och sen anställer vi. Vi plockar in det som Emil säger, vi har ett rullande schema och sista åren har vi snäppat upp oss med att hitta handledare för de elever som kommer ut så att man har en tydlig och inte kastas omkring som någonting som katten
Granitor
har släpat in.
Granitor hade ju jättebra sånt initiativ, startskottet, där man lär en handledare hur man ska bemöta en lärling och hur en sån...
Har ni ett tydligt lärlingsprogram till exempel så att man känner sig trygg som lärling men också som handledare?
Mm. Ja, tydligt...
Nu är vi inne på handledning för lärlingar och inte praktikanter. Och där är det ju också, A-Tech Service Luleå, vi har ju några ben då. Så vi har lite mindre projekt, vi har de här 2 timmars jobben, vi har där vi jobbar lite mer med styr och process.
Mm.
Och inom A-Tech Service så kan man då gå mellan de här avdelningarna i enheten.
Mm.
Och sen kan man då även... Kanske en lärling kommer säga, men jag skulle vilja vara på sågindustrin för det verkar intressant. Ja, men då får vi ju flytta över så att man får prova på att vara på sågindustrin en stund också. Och se lite grann vad det man vill. Och larm och säkerhet har vi också. Mm. Och det är också en sån här växande marknad som är superintressant.
Vi har ju ett problem att behålla dem som kommer ut. Att de ska fortsätta tycka att det är kul att jobba i yrket, då är det bra att få testa på lite olika och att ni slussar runt dem lite för att
Absolut.
De ska inte bara fastna på ett och samma.
Absolut.
Men sen har vi ju också ett problem som är att vi får ju inte tjejer att...
Attraherar inte hela befolkningen.
Nej, vi attraherar 50%. Inte alla. Så vi är ju under 3% tjejer.
Ja.
Hur... Hur jobbar ni kring? Har ni en aktiv plan för hur ni ska
attrahera? Periodvis, jag ser en trend där. Vi har haft vissa enheter där vi har haft 7% tjejer. Mm-hmm. Och det är rätt tydligt. Har du två tjejer på en enhet så kommer det lätt en tredje. Har du en tjej på en enhet så är det lätt att hon slutar.
Ja.
Och det är precis... den måste man vara väldigt noga med.
Mm.
Att attrahera tjejer och inte helst få ihop så att de är 3-4 stycken och känner en samhörighet med både killarna och tjejerna förstås. Men jag tror att det är ju
en är så grundad.
Den är väldigt grundad. Ja,
jag kan säga så att tjejer har lite förtur när man söker en praktikplats på A-Tech. Mm. För vi behöver fler tjejer. Mm. Vi behöver fler elektriker, men vi behöver mer tjejer.
Mm. Mm. Och vad är anledningen är?
Ja, ur ett jämställdhetsperspektiv.
Ja.
Det... mer ordning och reda och bättre dialog skulle jag säga.
Ett bättre klimat.
Bättre klimat tillför dem, absolut.
Mm. Mångkulturella bolag går oftast bättre.
Mm.
Det finns ju statistik på det. Pratar vi med Charlie som driver Sila Snacket. Känner ni till det eller?
Nej.
Ett initiativ. Och det är ju liksom, det är ju påvisat. Mm. Så det är ju en jättebra del för att öka sin lönsamhet också. Och ha mångkulturellt anställda.
Vi räknar ju på inom Vinci hur många språk. Det är ju en i våran strategiplan som vi presenterar varje år. Hur många språk pratar den här enheten? Mm. Så det görs på alla enheter.
Mm. Och du står för finskan?
Jag står för finskan, det stämmer.
Men vad sa vi i fjol när vi gjorde SSP på din enhet? Man pratar 6 språk eller någonting, 7 språk.
Mm.
Vi har anställt rätt mycket killar från Afghanistan som har utvecklats väldigt, väldigt bra hos oss, med oss. Nu är det tyvärr någon som har tjänstledigt eller sagt upp sig för man läser vidare och ska bli elingenjörer. Och de
blir för intresserade.
Ja, lite för intresserade. Nej, men jätteroligt. Och det skapar ju också, vi säger i den här programförklaringen vi har tagit fram där, är en av punkterna att vi ska se varandras olikheter som en styrka för teamet.
Mm.
Det är jätteviktigt att tänka till att vi är olika. Vad bra att du tänker lite annorlunda än mig och att vi tillsammans kan få en fantastisk lösning.
Mm.
Så olikheter, det är någonting som vi jobbar hårt med att få alla att förstå att det är bra för teamet och för vår utveckling.
Ja. Det är kul att gå till jobbet då. Vi är inne på, det här är ju social hållbarhet.
Mm.
En del av hållbarhetsomställningen också, att man ska börja jobba med hållbarhet. Och ni är ett stort bolag. Så vi antar, jag och Billy, att ni börjar få konkreta exempel på ifrån de som vill ha er tjänst. Alltså de stora LKAB eller de stora byggbolagen. Vad är det som, hur i upphandlingarna ser man konkret att hållbarhet är någonting som vi måste jobba på?
Det är någonting som är jätteviktigt för Vinci och det är viktigt för samhället. Och det, som du säger, det börjar bli viktigt för våra beställare. För 10-15 år sedan, då pratar man nästan bara pris. Vad kostar den här entreprenaden eller installationen och hur bra blir den?
Mm. Avtalsupphandlingen var ju också bara pris. Liksom.
Bara pris, ja. Nu pratar man mer om det som vi har pratat om kring kultur och kring människan, men också en stor grej är ju miljön som vi brinner för. Och vi har ju realtidsmätning av på våra lokaler i hur mycket el förbrukar vi. Vi mäter fjärrvärmen, vi mäter hur mycket vi flyger, vi mäter hur mycket vi åker tåg, bilar, bränsle.
Mm.
Vi har på min enhet har vi 26% elektrifierad fordonsflotta.
Mm.
De andra bilarna, de tankar vi med HVO 100.
Mm.
Och vi får varje månad, varje gång tankräkningen kommer, så får vi rapporter då på som införs i ett system. Hur ligger vi till?
Och det systemet och då, eller prestationen?
Det heter Green Edge. Ja. Och där har man egentligen kommit, det är en tidsaxel mellan 2019 och 2030. Och vi ska reducera koldioxidutsläppen med 50%. Mm. Så vi kan se hur vi ligger till idag på den här skalan.
Oj, shit.
Ja. Och sen lägger vi upp. Parisavtalet sa 30% och det är ju det första som vi satt som mål. Men vi har ju sett att bara att byta ut bilflottan och elektrifiera den, plus hur vi, jag menar att vi köper grön el till våra fastigheter och så vidare, har gjort att 30% är ett lite för lågt mål för oss. Så då har man skruvat upp det mer än Parisavtalet. Ja. Så
och där, i och med det här Green Edge som jag pratar om, då kan vi egentligen berätta för en beställare vad kostar en elektriker per dag i koldioxidutsläpp.
Mm. Ja.
Och sen om man då ska ta det ett steg vidare så kan vi ju också koldioxidberäkna projekt. Hela projekt.
Och det är fan vad spännande. Men vänta, en elektriker, vad får han, hur visuellt presenterar ni detta? Alltså, det är ju... vad är det, får man en siffra som beställare så att man...
CO2 i gram.
Ja, eller exakt, vad är det? Exakt, i gram, i kilo.
Ja, okay.
Ja. Och det är... Ja, nu tappar jag bort med...
Ja, det var inte meningen att avbryta dig, men du var inne på också i...
De här bitarna som bygger när du presenterar för kunden. Ja. Det är ju, om man bryter ner det lite också. Så här, ja, men det...
Men vi ser ju till exempel bilarna, de gör ju stort klimatavtryck. Ja. Om vi byter en dieselbil mot en elbil så är det jättemycket påverkan på... Det är därför vi också har köpt mycket elbilar, för att det är bra för miljön.
Mm. Ja. Finns det även typ så här verktyg? Kläder?
Ja, kläder,
alla inköp. Ja. Alla inköp.
Och det har ni ställt krav på
genom det här programmet som
Green Edge är ju en plattform där det rapporteras in. Våran resebyrå till exempel, de kör ju in, om jag bokar flyg till Solna, tur och retur, eller tåg, det är ju rätt stor skillnad. Och det kommer ju in som en direkt rapport från resebolaget in i Green Edge och registreras.
Men det är också de enkla...
Det är de enkla. De svåra skulle jag säga. Det är leverantörernas transporter, materialtransporter. Mm. De är det som kommer i andra eller tredje led från oss, från leverantörer. Ja. Där är ju problematiken. Men vi har en ganska bra, och det kommer, för varje dag blir det bättre och bättre. Så
ni sätter krav? Eller ställer
vi ställer krav, absolut.
Ja, men vi gillar att köpa grejer som är producerade i Sverige.
Ja.
Där sparar vi ju mycket på utan transporterna.
Mm.
Ja. Vi har börjat prata med kommunen om man säger armaturer till exempel. Mm. Kan vi behålla chassit i armaturen och byta ut lysrören och drosslarna mot en raggarslang istället?
En stor
det är inte för att det är billigare.
Nej,
det blir dyrare om du ska ha en montör som lägger ner 2 timmar på det, men det är ju bra för miljön.
Ja. Men en stor skillnad också som både branschen i stort, grossisterna och installatörsföretagen har jobbat med i 10 års tid, det är det här: jag ska lyfta luren, beställa materialet nu och man skickar ut det i värsta fall med taxi innan 2:30. Det där är någonting som har varit en servicekänsla som har överstegrat totalt. Vi går åt andra hållet nu. En leverans, kan vi planera en leverans så att vi får en leverans till bygget en gång i veckan, max 2 gånger i veckan.
Ja.
Det är ett tecken på bra planering. Ja. Och det har gjort att där man planerar bra så är det högre effektivitet tack vare att vi står inte och väntar på att det ska komma en taxi med 4 doser.
Nej.
Utan vi får en pall med material på torsdag och då vet vi att vi har material till nästa torsdag.
Vad behöver vi till nästa torsdag?
Ja, och då tänker man igenom hela projektet.
Planeringen ökar och blir bättre och bättre. Och man kanske inte beställer material just in time på det sätt som man har gjort. Det påverkar jättemycket miljön. Hur många lastbilar snurrade på svenska landsvägar bara för att man ska ha en hög servicekänsla?
Mm. Ja, men det är bra för alla, för Ahlsell. Hur mycket pengar ligger det i transporter och så?
Jag såg faktiskt här nu, en av våra samarbetspartners som gör det här möjligt är ju Nexans då. Mm. I Grimsås tillverkar de kabel upp till 1 kilovolt, är det va?
Nej, men nu kör de också högspänning.
Ja, men de har ju jobbat jättemycket med att sätta mätpunkter på hela produktionen.
Mm.
Och inte bara i sin egen produktion utan även det som kommer in till
Bort
Sverige.
Kopparbruten.
Ja, precis. Ja. Mm. Så de har ju kommit väldigt nära att kunna sätta, jag undrar om de inte är färdiga.
De fick
ett pris här nu, just för att de är, nu är de nog fan fram, skulle jag säga. Men hur kan ni välja leverantörer? För en grej är att börja internt. Och det verkar ju som att ni är igång där liksom. Valt internt, vilka områden ska vi fokusera på? Vi har våra mätvärden. Mm. Hur kan ni sondera bort leverantörer? Ställa krav på leverantörer?
Men det är ju, vi gör ju, nu har vi ju en central grupp som jobbar med inköp på Europanivå. Mm. Och redan där sållar man ju bort dem som inte tänker på miljön. Så är det ju. Så att det är ju
det är
en av
krasst,
parametrarna liksom. Som är, det Emil är inne på, svensklevererat. Men är det inte, allt går inte att köpa i Sverige. Nej. Hur transporterar man saker och ting? Så där finns ju också krav.
Men blir ni dyrare då också?
Nej, vi blir billigare faktiskt.
Det är intressant. För det är ju det som ofta blir motargumentet. Om man säger, ja men vi kan börja köpa svensktillverkat, men ni kommer inte vilja betala för det. Okay. Alltså att elektriken lever i den tron att
sen så har vi ju en fördel såklart att vi jobbar med otroliga volymer och det gör ju att man lyssnar.
Ja. Och sen, det kan vi ju berätta för våra lyssnare. Så här, Vinci finns i Frankrike. En av våra största leverantörer inom elkomponenter är ju Schneider Electric. Mm. Men vi har ABB i Sverige, men de har ju hela Europa som tillverkningsplats. Men det betyder ju också ganska mycket vad ni får här i Norden eller i Sverige att jobba med.
Centralstyrt.
Ja, centralstyrt. Vinci styr ganska mycket centralt.
Men Vinci Energy finns ju i 58 länder idag. Ja. Och det är klart att det blir fantastiska volymer.
Mm.
Och då blir man ju en stark spelare och kan ställa kanske lite mera krav. Så jag tror att
du var inne på ansvaret
där
som
ansvaret
ni har.
Ökar ju i och med att man är en stor spelare. Så jag tycker det känns
för
bra.
För jag som är en femmannafirma då, jag kanske inte kan dra de här växlarna mot Ahlsell och ställa krav som inte har den volymen eller så. Mm. Men då kan ju jag åka lite kölvattnet på el som har börjat ställa kraven.
Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Det märker vi. Schneider Electric pratar jättemycket om detta också. De ligger också långt fram men även väldigt långt efter. För det är mycket generella antagna siffror på koldioxidutsläpp på varje komponent som är tillverkad i de olika leden. Men de jobbar ju jättemycket med det. Och det är ju för att centralt där så sitter de ju, ni måste komma fram med det. Och då är femman av firman, de får ju det gratis då.
Ja, men och det är väl så bara, det får vara lite också. Ja. Alltså, vi har ju pratat om ert engagemang i samhället i stort också, A-Tech. Att ni ser och är villiga att axla vissa delar och ta roller som krävs för omställningen och för att vara en ledstjärna, en idol, en lite sådär också, för man behöver det. Gärna för att veta att man kan bli bättre.
Men jag tror alla ändå, även om du är en femmansfirma eller 100 000 anställda, så kan man ändå ha det ansvaret. När beställaren frågar efter en armatur eller en produkt, så kan man ändå erbjuda, kan vi inte ta den här istället, påverka klimatavtryck, den är tillverkad i Sverige, den är...
Ja.
Och det kostar ju 20 kronor mer. Det är oftast inte priset det
i
hänger på.
I upphandling får ni sådana frågor att vi vill ha ett pris som är billigt och ett som är koldioxid. Börjar det komma sådana liksom frågor, funderingar?
Inte prisskillnad, utan mera att det ska vara koldioxid, så koldioxidneutralt som möjligt.
Ja. Men för vi har ju liksom
jag tycker vi har kommit bort ifrån det här med prislappen i många fall. Men vi ser att priset blir inte dyrare för att vi tänker på miljön. Tvärtom faktiskt. Vi är smartare, färre transporter, bättre planering. Det gör att vi når både prismässigt målet och vi når miljömålen med bättre planering.
Fan, det är gött att det har hänt.
Kunden vill ju
att jag började på
att hända. Kunderna vill ju veta vad kommer det här att kosta. Mm. Men när man gör utvärderingen av anbuden så har den ganska låg påverkan i totalen med de här hållbarhetsfrågorna och utvärdera det.
Det är också, industrin har ju aldrig efterfrågat, om det står och lyser dygnet runt i något rum någonstans. Ja, men, det har ju varit så, men märker ni nu när ni bygger nya, eller ni är ju med på många nya
industrier. Men vänd på det, alla nya sågverk som kommer, de är ju, sparar ju energin och fruktansvärt jämfört med vad den gamla gjorde. Så att det är klart att det finns ett tänk där också.
Ja. Typ den här nya motorn från ABB som ska vara något så här sjukt effektiv. Mm. Du kan spara 50% när du byter ut motorerna och sånt. Nu vet inte jag exakt. Men det finns ju mycket sånt där. Så det är inte bara att man ska ställa krav på leverantörerna, utan det ställer ju krav på dig som projektör eller elektriker att välja och sondera terrängen rätt också. Hitta den där lösningen. Så det ställer ju väldigt höga krav på er som... ledare att veta vad det finns
på marknaden.
Men generellt alla installationer vi gör är ju mer eller mindre påverkar ju miljön i en positiv riktning mer eller mindre. Ja. Det är ju allting från belysning till effektivare motorer, frekvensstyrningar hit och dit.
Men det finns ju
som
sanningar.
Gör att vi får upp produktionen med mindre elförbrukning faktiskt.
Ja. Man typ så här LED-plattor så här. Mm. Ja, okej, vi minskar förbrukningen här. Men jag köpte skitbilliga LED-plattor i Kina som kommer gå sönder och har inte lika lång livslängd. Så liksom avtrycket på miljön kommer vara lika mycket som att vi hade haft kvar det gamla lysröret.
Och i börsen.
Så det blir ju, man kan ju ändå snubbla även för att allt vi sätter upp idag, allt vi byter ut från gammalt till nytt, det är bättre. Mm. Ja, fast allt det nya är inte bra heller. Sådär. Och det är ju också en jäkla...
Men det är där, liksom det, är där det kommer in med att jobba med rätt partner för leverans av material. Och de du tänker på där är ju faktiskt de rikstäckande. Ni jobbar ju centralt med detta.
Mm.
Handlar upp rätt leverantörer.
Mm.
Grossist och rätt leverantörer. Mm. Så att ni har rätt förutsättningar. De mindre och svårare för detta. Då ska man gå till grossisten.
Mm.
Till slut så kommer det här komma. Att du kan inte köpa in skiten. Nej. Vi får tillbaka det lika snabbt och vi får dåliga poäng i koldioxidutsläppen. Och, ja, sådär.
Mm.
Så att... Ja, det är väl det där att hålla på och bläddra vid sidan av och liksom hålla på och göra egna inköp och jag vet inte.
Nej, det blir svårare, men jag tycker inte att man ska skita i det. Men du får allt ställa.
Men vad är din affär? För... Det är ju det som ibland är...
Tjäna pengar.
Ja, det är ju faktiskt affären.
Ja, men det är ju, kortsiktiga affärer är ju kanske inte alltid det bästa.
Nej.
Och det premieras ju inte heller. Men jag vill gärna höra bara, för ni har ni några så här riktigt görsköja projekt på gång här nu, eller?
Alltid, varje dag.
Ja, jag tänker
men vi
det.
Har ju en viss sekretess utåt också. Så men vi har jättemycket, både stort och smått. Det är klart, alla den gröna omställningen är ju en utmaning och en möjlighet. Men jag skulle säga att det viktiga för oss, det är väl att inte springa på allt som rör sig. För risken är ju att vi skapar missnöjda kunder. Så att verkligen segmentera, välja långsiktiga, bra kunder och projekt. Men vi har det klart, special projects är involverade i de stora bitarna och vi hjälper till så gott vi kan. Och vi hoppas väl på att vara med på några stora saker som händer i Norrbotten framöver. Absolut.
Får ni prata om det här tillfälliga?
Jag kan nämna ett projekt.
Ja.
Vi har ett laddinfraavtal åt en kommun där vi ska installera flera hundra laddpunkter.
Mm.
Och den är ju ganska intressant för en kommun har ju många typer av olika verksamheter. Det är förvaltningar som äger då fastigheten och sen ska de här pengarna belasta olika enheter. Du har kanske en skola där vars vaktmästaren ska kunna plugga in laddaren och då ska den kanske ladda gratis. Du har en mamma eller en anställd som ska jobba och då blir den då semipublik. Och det där är ju ganska intressant och
lirka.
Ja, vad har vi för laddboxar med det här öppna OCPP-protokollet och vad har vi för betallösning och det ska ju samtidigt vara användarvänligt.
Det är
ju
så
jätteroligt projekt att hålla på med.
Precis. Och det kommer ju sätta mycket standard för de andra kommunerna.
Det tror jag.
Ja. Men hur gör du för att sondera marknaden att du hittar rätt?
Det händer mycket nu på just den här betalsystemen. Men vi jobbar ju med fabrikat som har det här öppna OCPP-protokollet så att du egentligen inte blir låst.
Är det någon som inte har det?
Det finns någon som inte har det.
Ja, det finns det. Ja.
Till att börja, vi har precis rullat igång det här avtalet. Det håller på i drygt 2 år. Men nu fokuserar vi på bara kommunens tjänstebilar. Mm. Så att vi har ett system som de kan se liksom förbrukningen per tagg. Varje tagg tillhör en bil. Så att på så sätt så kan de föra kostnaderna internt.
Mm.
Men det kommer ju snart när det börjar bli semipublikt och publikt.
Ja, har ni inte det internt också? Att vissa saker ska ju vara... göras avdrag för och det här som ni laddar era tjänstebilar till exempel.
Precis.
Så då ska det kunna redovisas.
Det redovisas med taggar.
Ja, personliga taggar. Det där är ju skithäftigt. Ja. Det här andra projektet som får ni inte nämna det eller? tillfälliga projektet. Alltså,
känner ni till det här stora projektet här i stan som ska ligga i hamnen som heter Remap? Mm-hmm. Det känner ni till, eller? Mm. Ja. Vad är storleken på totala projektet i investering?
Jag har inte.
Men det är ju siffror, miljarder.
Ja, det är miljarder.
Ja. Som absolut ska in här i hamnen här då. Ja, det är ju häftigt.
Det är häftigt.
Det är inte alla som har som har de investeringarna. Ja, det är ju Göteborg då med hamnen och batterifabriken. Det kanske finns andra städer runt om i Sverige som också har de här.
Ja, och sen är det mycket ringar på vattnet utifrån det där projektet såklart. Och där, så är det ju med många, ja, men alla de här gigantiska miljardinvesteringarna skapar ju jättemycket infrastrukturprojekt runt omkring såklart. Så att det är jättemycket som rör sig. Det är viktigt.
Du ser glad ut när vi pratar om mycket.
Ja, men det är viktigt att inte spreta iväg och varken springa på allt som rör sig eller tro att man ska vara med på allt, utan
är du politiker?
Segmentera. Nej, det
är är du privatpolitiker?
Men det är ju roligt att jobba i projekt som har med gröna omställningen att göra.
Det känns lite bättre på något vis, eller?
Ja, men det
har fått ett roligt annat fokus att jobba inom den här branschen.
Det goda företaget.
Och så är det ju ny teknik också som kommer. Så att det blir en...
Jag vet ett sågverk. De gick från 2-6 i täckningsbidrag bara för att installera ett styrsystem som visste hur vrider vi stocken rätt innan den far in i sågen.
Och jäklar, att den skannar av och så vet precis hur vi får ut maxantal.
Dimensioner och så vidare.
Oj, längder shit. Och...
Fan vad kul.
2-6. Ja, nu vet jag, men ny teknik. Fan vad det kan göra gott alltså. Men kan vi runda av med det? Vad heter det som ni hade i koncernen?
Hjärta, hjärna tillsammans.
Nej, men med kvinnojouren och spelrummet. Vad heter det?
Vinci Foundation eller?
Ja, men det kan vi väl säga.
Är det lite ord? Så här härlig avslutning?
Ja, det har varit, vi har varit inne på mycket kultur, hållbarhet. Jag ville få in det nu lite
mer. Men vi tänker ju mycket liksom på...
Så att det kommer vara det avsnittet.
Om jag får börja på enhetsnivå då, så tycker jag då att vi är duktiga på att sponsra lokala idrottsföreningar för folkhälsan.
Fan, är det jäv för dig, du som är domare också? Och du går in och så...
Nej, det tycker jag verkligen inte. Men istället för att gå in och köpa en lås på Coop Arena så kan vi ju... Kan vi få det här flickor 10 fotbollslagen, nya koner och bollar för 3000 spänn och vi kan ge 10 lag de förutsättningarna, så är det jättebra. Mm. Och vi har också tagit beslut att vi kommer att sätta pengar i en kvinnojour också för det finns många behövande där. Mm. Sen kort om det, Vinci Foundation.
Ja, den kan vi säga någonting om. Jag tänker också det här med mycket av våran sponsring handlar om ungdom. Vi är med och hjälper till att finansiera golfkurser för de som aldrig annars skulle ha provat på golf till exempel. Vinci Foundation är ju en helt egen del där vi har ett antal miljoner i Sverige faktiskt som man får ansöka om pengar ifrån. Mm-hmm. Man får lämna in en göra en ansökan, skriva varför skulle det här göra skillnad just för den här gruppen. Mm. Det man har sett i Sverige som skiljer, Vinci Foundation finns ju givetvis i Frankrike och andra länder där Vinci Energies finns. Mm. Det som skiljer Sverige från Frankrike, som vi har sett nu under åren som vi har hållit på med det här, det är att mycket i Frankrike är till utsatta i samhället oavsett ålder. Kanske mera pensionärer och äldre som är väldigt utsatta ekonomiskt. Ja. I Sverige har vi riktat in oss, det är nog någonting svenskt, mycket till barn. Mm. Så det vi har gjort i Norrbotten, det är ju Vilda Kids har vi hjälpt nu i 3 år tror jag det är, med allting från gympapåsar, hygienartiklar till gympan och så vidare. Fiskeresor för barn som vill och kanske annars aldrig skulle ha kommit ut på en fiskeresa till en fjällsjö. Lite julfirande har vi hjälpt till med, och i Umeå på sjukhuset har vi gjort någonting som heter Hjältarnas hus, där man har gjort ett spelrum för tonåringar som är inne på, bo på patienthotellet och är på cancerbehandling eller liknande. Så man har investerat i spelkonsoler och hjälpt till att måla och fixa till rummet från ax till limpa med ett eget engagemang från anställda inom...
Ja, och hur ser det ut då? För ni lämnar inte bara en pöse pengar och
nej,
säger...
men när man lämnar då in den här ansökan så sitter det en grupp och plockar i de här 88 ansökningarna och man ska dela ut då 2,5 miljoner eller vad det är i olika och så kan man få 60 000 här och 100 där. Så det är en jury kan man säga som väljer ut bra saker så att det kommer till nytta. Så att det här som vi har försökt, jag och Emil, att vi vill ha nya skridskor, det funkar ju inte. Utan det måste finnas lite,
lite mer substans,
ja. Substans i det. Ja, okay. Vi tycker ju att vi behöver, men ja, de har ju genomskådat oss.
Det här blev ju bra marknadsföring också för att lyssnare kan gå in och ansöka.
Ja, men visst. Och det tar vi gärna emot. Alltså är det någon som känner att den här föreningen eller den här gruppen, organisationen, vi skulle verkligen vilja ha hjälp av Eitech och Vincis fond, välkomna.
Då mejlar man till er.
Jajamän, det är bara att höra av sig och sen får vi ta diskussionen vidare och ansöka om pengar. Jätteviktigt och bra. Och det är ju...
Men engagemanget i inte bara i juryn och de här grupperna utan även i hela elektrikerledet, är ni era anställda också stolta över, eller montörerna stolta över att det här finns?
Ja, det hoppas jag verkligen. Vi har en Titti som är administratör i Gällivare. Hon har jobbat mycket med Vilda Kids och personligen varit med och boka upp tomtar och hästslädar och allt vad det är och engagerat sig i de här fiskeresorna också. Så att det kräver ju att det är någon som är eldsjäl från oss. Sen så säger jag att vi har inte 184 elektriker som varje dag går och tänker på Vinci Foundation och hjälpa utsatta i samhället. Absolut inte. Men det är en möjlighet att hjälpa utsatta och att öka stoltheten för vårt varumärke och bolag samtidigt. Så jag tycker det är en jättebra grej.
Jävligt bra jobbat. Kul att ni ville vara med.
Ja. Alltså, kul att träffa bra. Er också. Ja,
det hade varit kul nu att få vara med på de här lite hysch-hysch.
Jag tänkte
projekten.
Att du ville komma och kajta och testa att åka 70 knyck när det blåser lite grann. Ja. Det var det jag hade hoppats. För jag tycker det är viktigt med balansen mellan att inte bara prata projekt, pengar och kabelstege, utan faktiskt livskvalitet också.
Ja, vi pratar ju hockey.
Hockey är ingen...
Det är inte livskvalitet. Jag har vuxit ifrån det. Nej, men det är helt rätt. Så att vid nästa tillfälle... avsätt mer tid så gör vi det.
Jag avsätter mer tid. Du bokar upp bra vind så ska jag hålla på resten.
Ja, det är så roligt.
Tack som fan för att ni var med.
Tack. Ja.
Ha det gött allihopa.
Tack så mycket.
Tack. Tack. Tack.